typiskt, då fick man någon sån här alltså då talar vi ingen liten akne utan en jättestor
vulkanutbrott
på ett strategiskt ställe som inte gick att dölja. Och det säger så mycket tycker jag om hur viktig huden är för oss. Och det är ju vårt visitkort mot omvärlden på många sätt. Det händer ju saker varenda millisekund i huden. Så att det är så, huden är så otroligt levande. Men däremot tror jag att vi kommer se probiotisk hudvård när man förstår mer vilka goda bakterier som man har i huden. Det är ett väldigt svårt resonemang det här med att allting i naturen skulle vara positivt. För det är inte speciellt hälsosamt att röka marijuana, men det är helt naturligt.
Ja. Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen. Sommaren är ju här och idag ger vi oss ut i jakt på sommarglow. Jag heter Carina Lundstedt och är producent och förläggare. Och det är så kul att just du lyssnar. Prenumerera gärna på vår podd på Acast eller där poddar finns. Så får vi förutsättningar att podda länge och ofta.
Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och med glow så menar vi den här friska, fräscha, starka huden som både gör att man känner sig piggare men som också är ett tecken på djupare hälsa. Den hälsa vi får när vi är välnärda och den låggradiga inflammationen hålls nere så mycket vi kan. Men alltså Carina, du och jag har ju bara kommit hit till studion så där det regnar och vind i håret och
ja.
Ska vi bara ta tre djupa andetag och bara vara lite här och nu?
Ja, jag behöver verkligen det idag.
Vi ska vi göra det. Du som lyssnar kanske vill vara med oss också. Koppla ihop till parasympatiska nervsystemet att vi bara... Alltså det är så skönt.
Det är så bra.
Det är så skönt att liksom, att man så snabbt kan koppla ihop med den här sanna, inre, lugna människan, eller hur?
Var som helst, när som helst. Man behöver inte kunna någon meditationsteknik.
Ingenting.
Det bara andas.
Andningen är nyckeln, precis.
In och ut.
In och ut, in och ut.
Ja. Jo, vi ska ju ägna oss åt, lugn, sommarlugn hoppas jag, men också sommarglow. Tillsammans med författaren bakom Hudbibeln.
Ja.
En riktig succébok som har sålt i över 30 000 exemplar sedan den kom ut.
Ja, fantastiskt.
En gedigen bok som går igenom hela kunskapsläget om huden.
Mm.
Idag har vi författaren och hudspecialisten Johanna Gilbro här för att prata om allt det senaste för mer sommarglow. Jag är lite osäker på om det uttalas Gilbro eller Gilbro, men det får vi snart veta.
Ja, vi har haft mejlkontakt och vi har läst boken, men vi får fråga henne när hon kommer. Alltså det som jag tycker är så spännande också är ju det här som man kallar inflammaging. Och det är man har slagit ihop två ord, inflammation och aging.
Coolt ord.
Så det inflammationsdrivna åldrandet som ju en del läkare tror är 90% av åldrandet är inflammation.
Mm.
Och får man ner sin allmänna inflammationsgrad så märker man ju det väldigt tydligt på huden. Så vi ska prata lite om bästa grönsakerna idag för att få en bra hy. Och den här livsstilen som ger sommarglow på riktigt. Därför att det är ju härligt med kosmetika och jag tycker det är underbart att botanisera runt bland olika små pots and pills. Liksom. Men det här som vi gör för på djupet för hälsan.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt stort och viktigt för huden.
Mm.
Men vad betyder hud för dig, Carina?
Nej, men det betyder väl friskhetstecken. Det är skönt att inte känna sig grå och glåmig.
Mm.
Och nu när det är sommar så räcker det med att man bara har suttit ute en liten stund så får man ändå någon nyans.
Mm.
Jag har peppar peppar haft hyfsad tur med min hy så här långt. Men jag känner ju att det beror väldigt mycket på hur jag har sovit till exempel. Mm. Då ser man direkt liksom om den, ja, då reagerar den om jag inte har sovit lika mycket. Mm. Och du då, hur känner du?
Alltså hela min hy har ju ändrats sen jag ändrade livsstil. Jag känner en enorm skillnad. Mm, mm. Och när jag var i tonåren så hade jag ganska mycket finnar. Det var alltid så när man skulle träffa någon kille.
Typiskt.
Ja, typiskt. Då fick man någon sån här alltså då talar vi ingen liten akne utan en jättestor
vulkanutbrott
på ett strategiskt ställe som inte gick att dölja. Och när jag pluggade i USA några år så hade de en väldigt rolig reklam som gick. Och det var just någon tjej som skulle dejta någon kille eller någon kille som skulle dejta någon tjej. Och precis på morgonen så var det bara en jättefinne på näsan.
Last night, while you slept, the zit came out like star. The big dipper. The little dipper. The north. Star.
The North Star. Liksom Nordstjärnan. Det var mycket Nordstjärnor då. Men sen, jag känner framförallt sen jag började med den här nya livsstilen så mitt huvud, den är liksom starkare och tåligare på något sätt. Och jag fick nästan mindre rynkor av det kan jag känna. Och det alltså jag vet ju att om jag missköter mig själv också, eller missköter bara liksom surrar runt lite i mitt schimpansträsk typ någon vecka, så ser jag ju det på huden enormt tydligt.
Du har fantastisk glow.
Ja, men det har ju du med. Men vi får ju det av det här sättet att leva.
Ja, men alltså socker har jag nu försökt dra ner på mer och mer. Där känner man ju direkt.
Alltså. Socker äter skönhet. Ja. Så är det.
Och såklart ett par glas vin också.
Ja, för det är socker. Så att det där är en skruv som är väldigt enkel att skruva på. Mm, mm. Och både du och jag älskar ju några bitar choklad på kvällen. Mm. Och låter jag bli det så har jag bättre hy dagen efter. Sen är det ju väldigt gott och ibland är det viktigare, va?
Ja.
Men
man får hitta balansen.
Man får hitta liksom en balans. Men att ha en stark hy, det är ju någonting också. Alltså vi har ju tre stora utrensningsorgan i kroppen. Det är ju levern, det är ju njurarna och så är det huden. De har lite olika uppgifter. Och att ha en stark, frisk hy som kan sköta den här liksom, utrensningen ur kroppen är ju väldigt skönt. Och därför allt det här som stöder den här utrensningen med... Alltså jag älskar att torrborsta till exempel. Det gör det 5 dagar i veckan. Bada bastu, helt underbart. Svettas när man rör på sig. Vara i vatten. Ja. Liksom allt det tycker jag är härligt som ger den här flow.
Ja.
Jag tänker att glow hör hemma med flow. Eller hur? Att man rör på sig, att man svettas, att man är i vatten. När man är i det här flödet.
Blodcirkulationen är igång.
Blodcirkulationen är igång. Så, men vad tänker du med balansen mellan liksom kosmetika, inre tekniker? Vad känner du är rätt för dig?
Ja, men det är ju kul om man hittar någon kräm som känns lite lyxig och härlig. Jag har några härliga krämer från MAS till exempel som funkar väldigt bra, väldigt enkla, inte så dyra heller. Och sen så fick vi ju förmånen att lära känna Kerstin Flor igen i ett tidigare avsnitt i vintras.
Ja, men nu går jag upp i nirvana direkt.
Och den krämen som hon hade med sig, som heter, det är en serie som heter Anda som vi har, ni hör ju entusiasmen i min röst här. Och hur hon berättade hur vi skulle smörja in den. Det var nästan liksom, det var ju halva grejen.
En ritual.
Ja, ritualen med att smörja in alltid uppåt. Och så skulle man säga, I am, I am. Så detta har jag stått och gjort nu sedan i februari. Och det tycker jag har varit en extra liten skjuts för mitt glow.
Nej, men det att ha härliga grejer utifrån är... Men jag ser otrolig skillnad på just kost. Och mängd grönsaker är en viktig faktor för mig. Ja. Just olika grönsaker. Och det finns ju, vi ska prata om det mer sen, 2 grönsaker som är väldigt bra för hudens glow. Och det har man faktiskt visat vetenskapligt att äter man de här 2 grönsakerna mycket får man en annan lyster. Folk kommer bedöma hans hud som bättre.
Det här är så intressant.
Det har vi som en liten cliffhanger. Ja. Det får vi reda på om en liten stund vad det är för något. Men jag tänker också att hud är ju väldigt politiskt. Alltså i många kulturer ska kvinnor dölja sin hud så mycket som möjligt.
Mm.
Man anser att mannen kan liksom inte klara att se någon kvinnlig hud utan att bli ett vilddjur. Det är tragiskt tycker jag.
Verkligen.
Ja, och så att kvinnors, vad ska vi säga, makt över sin egen hud och hur mycket av det som får visa sig, det är också en viktig fråga.
Ja,
sådär.
Ja. Bra att du
jag lyfter det. Jag tänker på det. Och så makten över vår hud och att känna sig frisk och stark i sin hud.
Ja.
Och har man en stark hud, alltså det ger power.
Mm.
Och man har också visat att när man tittar sig i spegeln och känner sig nöjd med sin hud så ökar det mängden endorfiner i hjärnan.
Mm.
Så det finns en positiv loop, det här med att glow ger go i huvudet också.
Ja.
Så det är positivt. Ett gammalt knep för att få bättre cirkulation och höja sin glow är ju att börja massera sina fötter. Liksom att hela cirkulationen börjar nerifrån.
Mm.
Och nu ska vi till Gotland. Tycker du om Gotland?
Jag älskar Gotland. Ja. Jag bodde där varje sommar när jag var liten. Mina morföräldrar hade hus där.
Ja. Ja, denna underbara ö. Mm. Och några av er kanske kommer besöka, bor på Gotland eller besöker i sommar. Mm. Grattis till er. Där ska vi besöka Joakim Arnesen. Han är officer. Han springer och går mycket och han tycker att han inte har skött fötterna på länge. Och nu ska han göra en riktig fotmassageinsats. Vi ska se vad som händer.
Hej, Joakim Arnesen heter jag. Jag är 29 år gammal. Jag jobbar som officer i Försvarsmakten på Gotland. Jag gillar träning, löpträning framförallt, då det ingår väldigt mycket i mitt yrke. Jag kommer att genomföra någonting som kallas för self-foot massage och det innebär väldigt kort att jag kommer massera mina fötter varje dag efter jobbet i 5-10 minuter. Mina funderingar kring denna uppgift det är att jag har inte riktigt tagit hand om mina fötter egentligen sedan jag började Försvarsmakten. Och då har jag snart jobbat i 10 år. Så det ska bli väldigt intressant att få testa på att faktiskt vidta en åtgärd efter varje dag. Att vårda sina fötter. Så vi får se om resultaten om några dagar, hur det blir.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinoms solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinom erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten, Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare, och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Nu har vi fint besök här i intervjustolen. Välkommen hit, Johanna Gillbro.
Tack så hemskt mycket.
Ja,
helt härligt. Fantastiskt att vara här.
Ja. Författare till Hudbibeln och utbildad både som apotekare och hudforskare. Mm. Och nu med ett märke, eget hudvårdsmärke också, Skino. Du, huden, din egen ingång kom via en lite ovanlig hudsjukdom. Berätta.
Ja, den är ganska vanlig egentligen. Så att ungefär 0,5-2% av befolkningen har det. Och sen ser man lite olika. Så i Indien har man rapporterat högre siffror. Men det kan ju vara att man söker mer läkarvård för det.
Mm.
Men det innebär ju att man har vita fläckar på huden. Mm. Ofta symmetriskt.
Vi talar alltså om vitiligo.
Precis, just det. Och ofta så är det så, som ni kan se på mina händer till exempel, så har jag
väldigt... Nu måste jag titta på dina händer.
Ja, så ser man att det är extremt symmetriskt. Så har man en fläck på ena tummen till exempel som jag har här, så har man exakt samma på andra.
Jaha,
och det är väldigt vanligt.
Ja.
Och varför det är just så, det vet man inte riktigt. Men det gäller ju många hur då kommer att man har just till exempel psoriasis på ena armbågen, då har man det oftast på andra. Så det är spännande. Och precis som du sa så har jag haft det här sedan barndom. Och när jag var barn så tyckte jag det var helt fantastiskt. För det gjorde mig unik. Och jag kände mig som en liten hundvalp egentligen. En liten fläckig hundvalp. Så att då hade jag inga problem med vitiligo. Utan snarare tvärtom. Att jag tyckte det var något väldigt positivt. Men sen i slutet på tonåren när alla vill vara som alla andra, jag också, då tyckte jag att det var svårt.
Vad kom för tankar då?
Ja, nej men det är dels så ofta, just med vitiligo, om man får det i barndom så kan det ofta förvärras i puberteten. Just med hormoner och den typen av påverkan.
Mm.
Och då fick jag mycket ansiktet och det var svårt.
Mm.
Så att det slutade med att jag som 17-åring läste forskningsartiklar om dermatologi och vitiligo och pigmentering och sådär. Och blev väldigt, väldigt intresserad. Mm. Och då provade jag egentligen allting som fanns. Jag kommer ihåg också, vi åkte till, jag testade en ny behandling som man hade utvecklat i Uppsala. Där man transplanterade hud från ett område som hade normal pigmentering till de vita fläckarna. Men ingenting av det här hjälpte. Så när jag var färdig med apotekarprogrammet så kontaktade jag de grupperna i världen som höll på med vitiligoforskningen. Så det var en i Japan, en i USA, England, Tyskland. Och det slutade i alla fall med att jag doktorerade på min egen hudåkomma, vitiligo, i England.
Mm.
I Bradford, du bor ju i London. Men...
Mm. Så din egen resa med huden blev också ett professionellt intresse.
Ja.
Vad möter du för reaktioner? Vad möter man för reaktioner när man har de här pigmentförändringarna? Vad frågar folk? Står folk och stirrar? Vad du berättar?
Ja.
Eller var det mest du själv när du mötte din spegelbild?
Det var absolut mest mig själv. Och det där är ju väldigt intressant för... Alltså jag tycker det är fantastiskt att vitiligo som så, det är ingenting som smärtar, det är ingenting som kliar, det är ingenting som har någon fysisk förnimmelse överhuvudtaget. Och sen har man sett i den här forskargruppen som jag jobbade med, då har man sett att anledningen till att det blir vitt, det är ett visst ämne som också finns i fjärilar som gör att de fluorescerar. Ni har sett liksom den här blåaktiga färgen på vissa fjärilar.
Blålila färgen.
Ja, exakt, som fluorescerar i mörker. Det är exakt samma ämnen då som finns i de här fläckarna.
Lyser fläckarna i mörker då?
Ja, det är exakt det, är det som de gör. Så att under, speciellt, det är många som upplever det när man går på diskotek eller sen när det är det här blåa ljuset, då kan det absolut fluorescera på grund av de här ämnena. Och de här ämnena är ju någonting som fjärilar använder, så biologin är fantastisk egentligen, för fjärilar använder de här ämnena för att attrahera sin partner. Så just det där. Och det kommer ju, leder oss in på en helt annan diskussion om vad som är normalt och vad som är liksom vackert och vad som är, och just vitiligo. Och det har ju använts av nu till exempel en väldigt känd modell från Kanada som använder just vitiligo för hela sitt brand.
Hon har ett eget utseende, precis.
Precis.
Ja, och vi går väl mot det också, en större tolerans för lite olika typer av skönhet, eller hur?
Jag tror det.
Vi pratade här i början, Carina och jag, om liksom vad huden betyder mycket för människan. Det är sådär bara otroligt viktigt och ändå underskattat på något sätt. Vad är huden för något egentligen? Alltså inte sådär beskriva fysiologiskt, utan vad betyder det för vår gestalt med hud?
Huden betyder otroligt mycket för oss. Och det, tittar man tillbaka på gamla texter från 2000 år sedan, så ser man ju redan där hur viktig huden är när man beskriver en person. Och det har ju inte alls bara med hudfärg att göra, utan det har ju med allt, liksom hela huden och texturen och hela utseendet på huden. Så det har ju alltid varit viktigt för människan. Och tittar man sen på den psykiska påverkan om man jämför hudsjukdomar med andra typer av sjukdomar som kanske oftast har involverat mer smärta och mer liksom fysisk smärta, så är just den psykiska påverkan av en hudsjukdom, någonting som syns på huden, kan vara större. Och det säger så mycket, tycker jag, om hur viktig huden är för oss. Och det är ju vårt visitkort mot omvärlden på många sätt.
Det är bra visitkort mot omvärlden. Jag tänker också att det är liksom barriären mellan utanför mig och innanför mig är min hud.
Ja.
Så det är det som omsluter jaget. Är det inte så lite grann?
Ja, precis. Och det är intressant också om vi pratar om hudvård eller hur vi behandlar vår hud idag. För hela huden är ju där för att skydda oss, för att skydda vårt inre mot allt från att ett föremål sticker hål på huden, eller att partiklar kommer in, eller att olika substanser kommer in. Utan det är ju där som vårt skydd. Och utan huden hade vi inte kunnat överleva många minuter.
Du, om vi då talar om glow, det är ju ett väldigt populärt ord. Och jag såg just på någon amerikansk damtidning som hade så här glow-skola. Och det var ju bara egentligen hur man skulle sminka på olika saker. Och det kan man ju också göra. Men vad är den här glow som kommer inifrån? Vad består den av för någonting?
Min första liksom, tanke är att glow är ett marknadsföringsbegrepp egentligen. Och där kan ju glow innebära allt från att man ser liksom, att man har någon typ av olja på sig, så att huden reflekterar på ett annat sätt. Eller att man faktiskt har påverkat hudtexturen så att huden reflekterar på ett annat sätt och ser klarare ut. Eller innan har man ju pratat om lyster i huden. Det skulle jag säga är samma sak som glow. Det är väldigt svårt att veta vad det är när vi pratar om glow.
Men är det, om man ser att en människa har glow i huden, är det ett tecken på att kroppen innanför är i balans?
Jag skulle säga att det beror på vilken glow vi pratar om. Just att man har glow, om det betyder liksom en jämn och felfri hud. Och en väldigt jämn textur. Det behöver inte betyda nödvändigtvis att huden är mer i balans än en hud som har lite ärr eller oregelbundenheter.
Men jag tror att alla som lyssnar på den här podden känner ändå att om man har haft en utsvävande helg med några liksom glas vin för mycket, och det har varit kanelbullarnas glada dans och lite andra grillkorvar eller vad man nu har hållit på med. Så måndag morgon så har i alla fall jag ett moonface med liksom, du vet, man bara känner allting är sämre i huden. Och sen om jag äter bra och sådär, ungefär 3 dagar tar det, så är liksom torsdag morgon, då är det en annan tjej.
Ja.
Så det känner vi ju alla. Och det är ju, så jag tänkte vi skulle prata lite grann om mikrobiotans betydelse, för det är ju kopplat till det. Så vad betyder tillståndet in i tarmarna för vår hudhälsa och vårt utseende?
Ja, spännande.
Kan du känna igen det här med moonface? Har du moonface någon gång, Johanna?
Ja, det kan jag absolut ha. Jag har ju tyvärr en last att jag älskar chipset, absolut.
Du är chipsmissbrukare. Ja, vad är det för typ av chips?
Ska jag räkna upp varumärken här?
Nej, det behöver inte göra. Men är det liksom, Carina gillar dillchips till exempel?
Ja, jag älskar dillchips. Jag älskar sour cream and onion. Är min absoluta favorit. Jag kan inte sluta äta ostbågar om jag börjar.
Jag tror de är gjorda för att man inte ska kunna sluta äta.
Ja, men faktiskt. Så att, absolut, det kan jag absolut känna igen mig. Alltså jag tycker att det här är så otroligt spännande med, man brukar ju prata om gut-brain-skin access. Alltså hur de påverkas ju jättemycket av
tarm, hjärna. Hud, axel, så att säga.
Ja, exakt, precis. Så att hur de påverkar egentligen, jag skulle säga 3 saker. Dels vad vi äter och hur våra tarmar mår, definitivt. Nummer två är hur vi mår psykiskt. Det är otroligt viktigt. Det ser man egentligen i alla hudor kommer att det är väldigt speglat av en psykisk stress. Det ser man nästan alltid när man frågar patienter med vilken hudor kommer som helst. Att man ser det här att antingen efter en stressfull period eller under tiden. Så att det är otroligt viktigt. Men just om vi fokuserar på tarmarna först så har vi ju mag-tarmslemhinnan där vi har en absorption av olika nutrienter till blodet som sen fraktas ut i huden. Mm. Och ser vi till exempel på zink, alltså bara en mineral om man tittar på zink, så ser man att 6% ungefär av vårt dagliga zinkintag hamnar i huden. Mm. Så definitivt är det ju så att det vi äter, det blir väldigt viktigt för, också för huden.
Det här är ju en av de saker som har exploderat i forskningen ungefär de senaste 6 åren. Mm. Och man brukar ju tala om den här slemhinnans integritet. Mm. Och jag brukar tänka på det här som en sån här gränsvakt. Mm. Som står mellan två länder. Den ska ju både släppa igenom alla snälla vanliga människor som har varit och shoppat och bara är på väg hem eller ska jobba. Men sen kommer då och då några fulingar och det smugglas vapen och människor och så vidare. Va? Och där ska man vara på vakt. Och den här slemhinnans integritet, tarmens väggs integritet, den här skickliga gränsvakten. Och det här är ju ny forskning, eller hur?
Ja, absolut. Och där har man ju, man brukar ju ett annat begrepp på det här, är ju läckande tarm.
Precis, likigat. Ja, men har det, för det har ju funnits liksom i alternativa kretsar länge, det här likigat. Att den här slemhinnan släpper igenom enterotoxiner som inte skulle in i blodet. Mm. Men är det etablerat, är det accepterat av vetenskapen nu? För jag både ser tecken på det, men ändå inte. Nej. Vad skulle du säga?
Vi ser vissa studier som, nu pratar jag bara om i samspel med huden, den påverkan. Mm. Men det finns, som till exempel så har man sett i psoriasis att man ser vissa av de här typerna av molekyler som du beskriver då som har kommit igenom och som man kan då härröra till en läckande tarm. Men jag skulle inte säga att det är allmänt vedertaget än. Mm. Och det är så intressant det här med hela det här fältet, att det är egentligen de senaste 10 åren som man har verkligen börjat studera tarmen, och vi vet ju inte allt ännu. Mm. Och anledningen till att vi har kommit på mer och mer, det är ju för att vi har sekvenseringsmetoder som vi inte hade för liksom 10 år sedan. Och jag tror att vi kommer, i framtiden så kommer vi nog lära oss så mycket mer. Vi vet ju fortfarande inte riktigt vilka bakterier som är goda och onda, utan vi har ju fokuserat så lång tid på, sen penicillinet kom ungefär, på att utrota de the bad guys som du pratade om, och de patogena bakterierna. Men vi vet ju fortfarande absolut inte tillräckligt mycket om de goda bakterierna, eller de kommensala som man brukar prata om. Mm. Alltså de som är boende.
Hjälparna i magen.
Så att, och om vi vet lite om tarmens mikrobiom, eller tarmfloran, då vet vi betydligt mycket mindre om vår hudflora.
Det har ju kommit rätt mycket hudvård nu, som probiotisk hudvård. Vad tänker du kring det?
Jag tänker så här, att vi har ju tusentals arter av bakterier, svampar, mikroorganismer på vår hud. Och man vet inte speciellt mycket om dessa. Vad man egentligen, det enda man har studerat i detalj än, då är det att, vi brukar dela in huden i 3 områden. De fuktiga områdena, de feta oljiga områdena och de torra områdena. Och då är till exempel armhålan, det är ett oljigt område. Där har vi många såna apokrina svettkörtlar. Och därför så attraherar det en viss typ av bakterieflora, och vi känner ofta lukt då, som vi ska motverka i armhålan. Och sen har vi de torra områdena och de fuktiga områdena. Fuktiga områdena är ofta armveck eller knäveck. Och där ser vi också byväckseksem som korrelerar då till den här fuktiga bakteriefloran. Men vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket om vilka som är de goda bakterierna i huden. Och där har man ju länge fokuserat på, till exempel i eksem har man fokuserat på att då motverka eller utrota S. aureus. Som är en
Staphylococcus aureus.
Precis. Och i acne har man ju fokuserat på P. acnes, som är en annan bakterie. Men nu har man ju sett i ny forskning att den här P. acnes, den verkar vara en hjälpare och en skyddsängel för än värre bakterier. Och den fungerar också antioxidantiskt. Mm. Så frågan är hur bra det är att utrota P. acnes egentligen. Och det här är ju verkligen forskning som är i sin linda just nu. Men pratar vi om hudvård, där skulle jag säga att probiotisk hudvård idag, det är ju i allra flesta fall, jag skulle säga att de allra flesta, det finns egentligen bara 5 hudvårdsmärken idag i världen som faktiskt har levande bakterier, och det är det som probiotika är, det är levande bakterier. Och där har man antingen mjölksyrabakterier som finns främst i tarmen eller det vaginala området, men inte så mycket på huden. Eller så har man en bakterie som finns i naturen, i jord. Det finns ett amerikanskt märke som har utvecklat en produkt med detta. Men det finns fortfarande inte så mycket kliniska studier, skulle jag säga, som visar att det är så positivt att ta de här mjölksyrabakterierna som man faktiskt har plockat först från tarmen och satt dem på huden. Men däremot tror jag att vi kommer se probiotisk hudvård när man förstå mer vilka goda bakterier som man har i huden. Och där har man ju sett en jätteintressant studie, sån här case report-studie, väldigt få patienter i och för sig, men där man har tagit bakterier från en hudfrisk person och sen sprayat på de här bakterierna på en patient med eksem och sett jättefina resultat. Och det är ju samma princip som vi pratar om när vi...
Fekalietransplantation, exakt, tänkte jag på.
Exakt. Ja. Så det är precis samma princip.
För att göra en järvparallell. Ja. Det är alltså när man transplanterar bajs, kort sagt, och håller på med experiment bland annat på autistiska barn. Uh-huh. Och tar från barn som inte har autism och sätter in på barn med autism, och så kan man se förändrade, det här är ju på experimentstadiet också. Uh-huh. Men att vi använder bakterier terapeutiskt, så att säga. Mm. Spännande.
Exakt. Och sen tror jag just när det gäller hudvård och mikrobiomet, ja, jag tror det viktigaste faktiskt nu, tills vi börjar förstå bättre, är att faktiskt inte döda och påverka de här goda bakterierna som vi har på huden. Mm. Och det kan man ju lätt göra med att använda hudvård som inte innehåller så mycket konserveringsmedel som i sig är antibakteriella. Mm. Eller hudvård som inte innehåller bakteriedödande substanser.
Och vad är det man ska undvika då för substanser om man står och läser alla de här 87 ingredienserna?
Ja, nej, men då är det ju, alltså det finns en studie som visar till exempel att parabener och fenoxetanol, som är de absolut, fenoxetanol har ju tagit över från parabenerna nu egentligen, men att man ser att de här typerna av konserveringsmedel faktiskt påverkar de goda bakterierna i huden.
Finns
likväl
det andra konserveringsmedel då istället för parabener till exempel som är bättre för de goda bakterierna?
Jag tror ju verkligen på att ändra hela förhållningssättet till hudvård, och istället för att spruta in konserveringsmedel i hudvård, att faktiskt begränsa konserveringsmedlen. Och det kan man ju göra genom att man tillverkar hudvård på ett annat sätt, att man har kortare hållbarhet. Hudvård idag har en hållbarhet på ungefär 3 år. Ja. Och varför ska vi ha en hållbarhet på 3 år? Ja. Vad är nyttan med detta? För det finns ju ingen nytta för huden i alla fall med det här förhållningssättet.
Ja. Men då förstår man, för man tänker smör som ska stå 3 år i kylen, det härsknar lite lätt.
Ja, lite lätt. Ja. Ja,
så det här har du samma effekt naturligtvis. Precis. Och då förstår man vilken mängd konserveringsmedel. Så hur gör du till exempel med din hudvårdsserie för att dra ner på mängden konserveringsmedel?
Ja. Vi har, dels så tillverkar vi på ett väldigt kontrollerat sätt, och sen har vi en kylkedja och sen kortare hållbarhet. Och då behöver vi egentligen inte den typen av konserveringsmedel som vi använder i traditionell hudvård. Mm.
Du, vi pratade hudvård, men vi här på podden pratar ju mycket om att den bästa hudvården också förstås börjar inifrån. Mm. Och du har ju varit inne på samma synsätt inne i din bok, liksom att det börjar med en inifrån förståelse. Vi har pratat om tarmarna. Vad kan man mer tänka kring det här inifrån utsynsättet? Liksom, hur kan man mer tänka, börja med de goda vanorna? Vilka fler vanor är viktiga?
Mm. men det vi ser mest, absolut mest påverkan på jorden faktiskt, det är ju just att skydda sig mot solen. Det är ju någonting som låter väldigt tråkigt att ta upp, men så är det ju tyvärr. Mm. Att det är en väldigt stor parameter, och vi kanske kommer in på det än mer sen. Men sen handlar det ju om en övergripande livsstil. Man har ju sett till exempel om man bara pratar kost, så det man har forskat på främst när det gäller till exempel åldrande, det kan man ju studera. Mm. Och när det kommer till inflammaging och den här typen av begrepp, så har man ju tittat mest på medelhavskost egentligen. Mm. Och sett positiva effekter.
Det är den antiinflammatoriska kosten, ja. Är det ju egentligen. Ja. Att den har effekter på hudens kvalitet.
Mm. Mm.
Det har jag ju träffat hudläkare i London bland annat, som håller på med och ser enorma skillnader. Och direkt kan titta på hud, på patienter när folk kommer in genom dörren. Inflammationsgrad och så vidare. Hon har utvecklat ett öga för det. Jag tycker det där är spännande. Så medelhavskosten, ska vi bara säga vad vi menar med det. Vi menar grönsaksrik kost.
Ja.
Rik på goda, enkelomättade oljor till exempel. Vi har olivoljan.
Mm.
Vi har fisk.
Ja.
Vi har nötter. Vi har bönor. Mm. Den typen av kost.
Exakt.
Mm. Andra vanor, sömn, motion som påverkar hudkvaliteten, vad tänker du där?
Absolut. Nej, men, och nu pratar jag då om främst, för det är egentligen man har studerat mest. Det man studerar mest inom hud som är lättare att mäta, det är just torrhet i huden och också åldrande. Mm. Alltså man kan mäta rynkor och sådär, och sen kan man ju titta på irritation också. Men jag skulle säga att hur vi mår, hur vi sover, det är verkligen intressant. Det där kan man också titta på. Det finns ju faktiskt ett begrepp som heter skönhetssömn, och det grundar sig också i vetenskapen med melatonin. Så vi får, när det blir mörkt och när vi sover, så har vi en ökad melatoninkoncentration. Och just när man tittar på melatonin, det har vi också tittat på just i cellkultur och sådär, det påverkar ju hudcellerna jättemycket. Mm. Så det där är väldigt intressant.
Att sova när det är mörkt och melatoninproduktionen är höga.
Exakt,
för att boosta cellförnyelse då.
Ja, precis.
Så sömnen är viktig. Intressant. Vi ska gå in på inflammaging, men jag tänkte bara lite det här med rörelse och motion och cirkulation. Hur tänker du kring det?
Ja, det där är också intressant. Det tror jag mycket på. Det har man också sett i, det finns speciellt en studie som är väldigt intressant, där man hade äldre personer som fick börja då cykla på motionscykel, och så hade man en grupp som inte gjorde detta. Och då såg man stora förändringar fysiologiskt i huden. Man såg att tjockleken på huden ökade till exempel, och vissa parametrar, och nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg hur länge man höll på med det här, men vissa parametrar i huden förändras faktiskt så mycket som från 60 till 30 år, vissa parametrar.
Det är föryngring av ja, så det funkar epigenetiskt helt enkelt, precis. Går in och skruvar på nya gener, ja.
Mm. Ja, så att det där var det där så motion, och det är ju så man ska tänker jag, att huden är, jag tror många av oss tänker kanske inte på huden som ett organ. Men skulle man titta nu på min arm med ett mikroskop, så skulle man ju se att det händer ju saker varenda millisekund i huden. Det flyttar ju på sig celler, det är cellförnyelse, de kryper omkring, de byter plats och de producerar en mängd olika substanser och proteiner. Så att det är så, huden är ju så otroligt levande.
Det är levande, ja. Härligt. Du är... Om vi ska prata lite om inflammaging, för det här är ju, tror jag, ett begrepp som liksom vi bara börjat prata om alltså.
Mm.
Hur mycket av hudens åldrande tror du personligen är inflammation?
Ja, men det tror jag faktiskt är...
Ge mig en siffra.
Ja.
Som de säger på engelska, give me a hard number.
Ja,
ge mig ett hårt nummer.
Åh gud, det här kommer jag att äta upp. Men jag tror... Alltså... Hela vår åldrande process, där ser man ju kopplingen såklart till en kronisk låggradig inflammation. Det är det som händer, att vi får mer och mer inflammation. Plus att själva effekterna från solen till exempel när det gäller åldrande, det är också en ökad inflammation. Mm. Så att inflammationen i sig, som också är kopplad i sig till oxidativ stress och fria radikaler. Mm. Men så tar man det som ett sammantaget begrepp, inflammation, fria radikaler och så vidare, då är det en stor del.
Men ge mig en siffra.
80%, 90%.
80-90, ja. För det har jag hört också. Jag, när jag frågar läkare, och nu är du apotekare men hudvårdsspecialist, jag får en siffra någonstans mellan 50% och 90%.
Mm. Mm. Ja, men det skulle jag nog skriva på.
Mm. Så det här inflammationsdrivna åldrandet är den centrala motorn i åldrandeprocess, och det gäller huden. Och berätta, vad är det som händer i huden då när vi får det här inflammationsdrivna åldrandet? Mm. Varför får vi liksom rynkor och ja, alla möjliga saker som blir sämre, hudens kvalitet, firmness och alla de här fina orden som de har på sminkburkarna. Vad är det som händer? Berätta med kollagenet och så.
Egentligen så handlar det om, dels såklart så är det ju en, man brukar ju prata om intrinsic, inneboende åldrande och extrinsiskt åldrande uteboende.
Det som kommer utifrån, ja.
Precis, och det som vi inte kan göra någonting åt, det är ju att hormonbalansen ändras i kroppen. Det är ju skillnad för kvinnor och män, men vi ser ju definitivt en skillnad. En fluktuation eller påverkan i hormonbalansen. Och det är ju någonting som är inneboende. Sen har vi alla utomstående parametrar. Mm. Som man då säger att man kanske kan påverka till 75%. Men där är ju det främsta orsaken till åldrande. Det är ju solen. Det kan vi ju se lätt genom att, om man tittar till exempel på sin underarm på insidan. Och jämför den med utsidan på underarmen, så är det en jättestor skillnad. Man kan också se på brösthud på kvinnor som ofta är skyddad mot solen, eller skinkan. Och vi ser en helt annan hudstruktur. Vi ser oftast nästan inga rynkor, vi ser inga pigmentförändringar och sådär. Så att solen är viktig, det är definitivt ett faktum. Men sen det som händer rent mekanistiskt i huden, och som också sker av solen, eller som också sker i själva åldrandeprocessen, det är att de här cellerna, alla celler egentligen, går in i någonting. Och det handlar inte bara om hudcellerna, utan det är ju hela åldrandeprocessen.
Senescensen, ja.
Exakt.
Ja, åldrandecykeln liksom för huden.
Mm. Och när cellerna går in i senescens, som egentligen är ett passivt stadium, då ligger de bara där. Men de producerar inte kollagen längre. Kollagen som bygger upp huden, eller elastin som bygger upp huden. Men däremot så frisätter de proinflammatoriska substanser då.
Så det blir en ny cykel. Så av inflammationen skapas ny inflammation.
Exakt.
Så man får liksom en löpande eld av inflammationen.
Ja, precis. Ja. Och just med senescens, det kan man ju också, ofta så ser man ju när man börjar få ett grått hårstrå, så man sätter det här gråa och sen så får man 10 till väldigt snabbt. Det är också en typ av senescens, att ett hårstrå har börjat och sen frisätts massa proinflammatoriska molekyler.
Ja, det gäller i hårsäckarna också.
Ja, precis. Ja,
intressant. Du pratar om kollagen här, att det blir mindre kollagenproduktion på grund av att cellerna går in i den här mer saktmodiga fasen, om vi ska använda det uttrycket då. Mm. Det är ju väldigt populärt nu med såna här kollagendrycker. Mm. Och man, på hälsokosten kan man köpa såna här små pulver som man ska ta i ett glas och liksom sätta till det här i kosten. Mm. Tror du på det?
Jag tror inte på det.
Nej, för att?
Nej. För att, alltså tittar man på studier som har gjorts på åldrande, då ser man att äter man vegetarisk kost, om man jämför då grupper, det här har gjorts faktiskt i väldigt stora studier, 2000 kvinnor, där man tittar på personer som äter mycket vegetariskt jämfört med de som äter mycket kött och snacks och inte lika mycket vegetariskt, då ser man en stor skillnad i bland annat rynkor. På de här två grupperna.
Så att, bra.
Mm. Så det skulle innebära, jag menar, kött är ju fyllt av kollagen.
Mm. Men alltså de mer grönsaksätande personerna hade bättre hy.
Ja, precis, mm. precis. Så att om det skulle vara så att kollagen i sig ger mindre rynkor, då skulle ju köttätare ha väldigt mycket mindre rynkor, för det är ju otroligt mycket kollagen i kött.
Men de kanske åt kött och chips.
Ja, ja, det är möjligt. Det är möjligt, men då har jag en annan ett annat faktum, och det är att kollagenet bryts ju ner i mag-tarmkanalen till små aminosyror som sen frisätts. Så, och skulle de här små aminosyrorna då ha effekt på djuren? Ja, men det kan det ju ha, men då är det ju inte kollagenet i sig, utan det är ju vissa aminosyror då som frisätts. Mm, mm.
Så hur kan man boosta sin kollagenproduktion då istället, om man nu känner att det har gått in i en liten så här semisenescens i hela kroppen och man vill få igång kollagen? Finns det någonting man kan göra själv, eller är det liksom bara att acceptera att det här händer?
Ja, dels så finns det ju faktiskt, om vi tittar på hudvården, så finns det ju substanser som man har sett boosta kollagenproduktion, och det är ju till exempel retinol, vitamin A alltså. Och sen,
det är något som man lägger på huden.
Det, precis, topikal applikation. Men att boosta kollagenproduktion inifrån, där har man ju sett att vissa antioxidanter, till exempel vitamin C, som det man vill göra för att boosta kollagenproduktionen, det är att minska nedbrytningen. Och ju mer vi har den här inflammering, alltså kroniska inflammationen, desto mer av ett visst enzymsystem har vi, som heter MMP, som klipper egentligen sönder de här kollagensträngarna. Och då har man sett att vissa molekyler då, vitamin C och andra antioxidanter, även polyfenoler, alltså flavonoider och den typen av molekyler.
Som finns i grönsaker väldigt mycket och ger, kopplat till alla färger och smaker, precis.
Exakt. Ja. Den typen av substanser då kan minska hela det här MMP-systemet så att vi inte får den lika mycket av kollagennedbrytning.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Du, jag tänkte fråga lite grann om fuktnivåer i huden och produkter. För att hur många hudvårdsprodukter behöver man egentligen? Det finns ju en trend nu. Jag kommer ihåg att jag backade bandet. Jag satt på ett flygplan och flög någonstans mellan Florida och västkusten i USA. Då satt jag bredvid någon kvinna som satt och berättade för mig om alla olika hudvårdsprodukter hon hade. Hon frågade hur många har du? Och jag sa, jag har väl 2 eller 3 eller någonting. Mm. Oh, that's nothing. I have 25 eller vad hon hade. Det var det ena lagret med det andra och så vidare. Och jag kände att jag var en amatör. Och på YouTube finns en mängd filmer som visar upp filmstjärnornas bästa tips. Vi ska lyssna på Liv Tyler.
Hi, I'm Liv Tyler and you're here in my bathroom in New York. And I wanted to show you some of my beauty secrets and tips. Okay, so the first thing I do when I'm going to take my makeup off, this is so silly, but I have this scrunchie. I use like a kind of an oily cleanser, the Blue Flame Mask. But it's really good to also do a hydrating mask of any kind. And now you can put creams or serums or different things. I really like hyaluronic acid. What's the best cream? For moisturizing, I really like using oils on my face. You can mix them all together. That's my sort of natural everyday makeup look, where I'm trying to look like I have no makeup on, but I do have makeup on. Thank you so much for hanging out with me. I love skincare so much. This was really fun. Thank you.
Ja, 25 steg. Vad säger de om det här? Så hur många ska man behöva egentligen? Alltså koreanska trenden nu, 15 produkter, är mer bättre. Vad säger du?
Mm. Nej, jag tycker inte det alls. Och där har jag en väldigt stark åsikt. Att tittar man på huden och hudstrukturen och varför vi har huden, så är det ju precis som vi har pratat om, att man inte ska släppa in så mycket substanser. Och då ska man komma ihåg att oftast i traditionell hudvård så används maxkoncentrationen av tillsatser, bland annat konserveringsmedel. Det finns ju maxkoncentrationer på detta. Mm. Och säg att du använder då 1% fenoxyetanol, som är ett konserveringsmedel. Använder då 25 produkter med 1% med maxkoncentrationen av fenoxyetanol, så får du ju
25 gånger den minimala dosen. Det blir väldigt mycket. Ja, jag förstår.
Så att jag tycker absolut inte att man behöver så många produkter. Och jag tror att det är bäst för huden att försöka minimera sin hudvårdsrutin så mycket som möjligt. Och att vi kommer ifrån det här att övertvätta med dubbelrengöringar och olika steg och toners. För det handlar om att vi måste ta hand om vår bakterieflora, den vi har på huden. Ja. Och med alla de här substanserna och detergenterna, alltså det som löser smuts och bakterier och sådär, så tar vi inte hand om vår hudflora på bästa sätt.
Mm. Du, det finns ju ett resonemang idag om liksom att bara de naturliga produkterna alltid är de bästa.
Mm.
Och du skriver intressant i boken att det inte är nödvändigtvis så, till exempel att produkter gjorda med till exempel nötoljor är speciellt bra för huden, även om nötolja är väldigt naturligt. Berätta lite hur du resonerar. Vad är naturlig hudvård för dig?
Jag skulle säga att det som är naturlig hudvård för mig, det är ju det som huden egentligen producerar själv. Så att huden producerar en mängd olika lipider, men också fuktbindande ämnen helt på egen hand. Och detta, de här hudegna substanserna, det här tycker jag är det som är naturligt för huden. Det finns ju egentligen ingenting som är naturligt för vår hud med att gå ut i naturen och hämta olika typer av substanser eller oljor.
Mm.
Och min erfarenhet just av naturlig hudvård på det sättet, jag har inte så positiv erfarenhet av det.
Mm.
När man tittar liksom en stor grupp av personer som använder naturlig hudvård.
Mm.
Och just det här med, som apotekare så tycker jag det är väldigt det är ett väldigt svårt resonemang, det här med att allting i naturen skulle vara positivt. För de allra flesta av våra läkemedel har ju ett ursprung i naturen. Det är inte speciellt hälsosamt att röka marijuana, men det är helt naturligt.
Ja, HIV-viruset är väldigt naturligt. Ja. Och, så att, precis, man måste. Men du pratar om druvfröolja och arganolja och kokosolja. Mm. Varför just dem?
Jag pratar om många typer av oljor och smör och växter och så i boken. Men det gäller att titta efter oljor som har de här naturliga komponenterna, till exempel omega-fettsyror och de här mer omättade fettsyrorna.
Mm. Du, hyaluronsyran har ju varit väldigt populär i hudvård. Molekylen som binder vätska och sägs återfukta huden. Mm. Men du är ganska kritisk i boken.
Mm.
Vad tänker du?
Jag tänker att hyaluronsyra som molekyl, det har vi helt naturligt i vår hud.
Mm.
Och man kan även se stora effekter som personer som använder fillers för läppar till exempel. Eller sådär, eller fylla ut rynkor eller vad det nu skulle vara.
Mm.
Man vet att den binder otroligt mycket vatten och fyller då ut rynkor eller läppar eller vad det skulle vara. Så att den är otroligt effektiv.
Så människor som kommer med jätteläppar är ofta, det är hyaluronsyra inne i de läpparna.
Det är alltid hyaluronsyra skulle jag säga. Mm. Så det binder ju egentligen 1000 gånger dess egen vikt i vatten.
Är det 1000 gånger? Ja.
Ja, så att så på det sättet är den otroligt effektiv. Men den är så stor, så injicerar du den, absolut. Då finns den inne i huden och kan binda vatten och fylla upp någonting. Men just om man applicerar den topikalt, alltså på huden, då har den ingen chans att penetrera ens de översta hudskikten och binda fukt i huden. Mm. Utan den lägger sig egentligen bara som en gel eller som en polymer, som vi säger, på huden.
Mm.
Och där tror jag inte att den har så stor effekt. Utan när man pratar om fuktbindning i huden, då måste man komma ner en bit i huden.
Mm. Ja, det är sommar nu. Och vad är viktigt då att tänka på för sommarglow? Om du skulle ge 3 tips, vad skulle du säga är viktigt då?
Ja, men det är ju att skydda sig mot solen, och de flesta av oss tänker ju mest då på solskydd och solskyddsprodukter. Men det gäller ju att komma ihåg att skydda sig mot den starkaste solen, befinna sig i skuggan, använda kläder. Jämför man till exempel en jeansskjorta, så har vi ungefär 1700 i SPF, alltså solskyddsfaktor, jämfört då med en stark solskyddsprodukt på 50.
Mm. Johanna har en jättesnygg jeansskjorta på sig idag, alltså, med puffärmar, den är supercool. Ja. Så man ska bli lite så här cool, liksom viktoriansk eller 20-talsdam med lite kalar och grejer på stranden.
Det tycker jag.
Och en liten hatt.
Och det där, hatten, den är ju super...
Stor hatt.
Ja, stor hatt. Man brukar prata om minst 20, eller vad är det nu, tum. Alltså, ja, men en bred brettig hatt som verkligen skyddar mot solen. Och sen också solglasögon. Det är så viktigt.
Solglasögon.
Och sen
Gud, det här
också
måste jag bli bättre
fjärde
på.
Tipset. Ja. Det är att inte applicera för mycket saker på huden under sommaren. Mm. Att man är försiktig till exempel med syrabehandling och sånt där. För att solen, det vi har pratat om med solen är ju att den inducerar en inflammation. Och den här inflammationen kan ge pigmentförändringar. Så det kan bli väldigt kontraproduktivt om man håller på med syrabehandlingar. Och sen går ut i solen.
Mm. Och sen har vi då den grönsaksrika kosten, verkar härligt.
Ja,
och vi har motionen och vi har sömnen. Mm. Så det är liksom, det låter som min mormor hade kunnat säga, alltså eller hur? Mm. Att skydda kroppen, att äta bra, att sova bra och röra på sig i frisk luft.
Mm. Precis, tänk på huden som vilket annat organ som helst.
Ja.
Oftast tycker de om precis samma sak.
Precis samma sak. Ja, men det låter, det är ju härliga tips det här som gör att man mår bra i hela kroppen.
Ja.
Johanna, stort tack för att du ville komma och dela din enorma kunskap. Och jag rekommenderar verkligen din bok. Den är en hudbibel.
Ja, tack så hemskt mycket.
Den är en hudbibel. Ja, jag lärde mig ofantligt mycket. Och det är liksom en sån bok att ha och gå tillbaka till och titta i när man ska köpa ny hudvård eller funderar kring någonting. Både också för när man har irritationer eller sjukdomsmoment i huden. Så där finns allt att hitta.
Ja, men tusen tack. Vad kul och jätteroligt att vara här. Ja. Tusen tack och så kul att träffa dig.
Ja, tack för att du ville komma.
Tack.
Nu ska vi se hur det går med fotmassagen. Vi åker tillbaks till Gotland.
Då är jag inne på dygn 4 på sövfotenmassage. Och som jag nämnde nog tidigare så jämför jag den här massagen efter jobbet. Det jag gör det är att jag är väldigt hårdhänt när jag masserar mina fötter. Då mina fötter är väldigt stumma efter en dag på jobbet. Det jag märker nu inledningsvis nu när jag börjar det är att efter jag är klar med min fot, höger fot. För jag börjar alltid med min höger fot. Det är att efter jag genomfört den massagen så är den väldigt mjuk. Medan då min vänsterfot, som jag då kanske inte påbörjat, är fortfarande väldigt sträv. Det tycker jag var väldigt intressant när jag hade jämfört. Det var någonting jag inte hade tänkt på. Så när jag jämförde massage på båda fötterna så är båda fötterna väldigt mjuka och delvis varmare. Väldigt intressant tycker jag.
Ja, det verkar som Joakim Arnesen tycker att det här är ganska skönt, lite oväntat skönt, och det är ju skönt med fotmassage. Och då är frågan, vad kan den äta som vill ha sommarglow? Ja, som vi har pratat om här under intervjun så är det viktigt med rikligt med grönsaker, bra fetter som till exempel omega-3-fetterna och bra proteiner för att hålla glykemiska indexet på nivå. Men om man ska välja något så väljer hudbibeln ut moroten. Så den får bli veckans grönsak. Den får sin röda färg genom karotenoider som är antiinflammatoriska och omvandlas av levern till A-vitamin. Och de ökar kvaliteten i huden och minskar risken för onödiga rynkor. Och från Hudbibeln så lånar vi det här underbara receptet som jag har testat flera gånger och verkligen kan rekommendera. Det är en karotenoidstinn hudgaspacho. En finriven morot, 4 körsbärstomater, 1 matsked kallpressad olivolja, 1 vitlöksklyfta och 2 deciliter buljong. Och då gör man så här, värma upp buljongen i vatten, lösa ut ungefär en halv buljongtärning i de här 2 deciliter. Och sen häller du ner den här buljongen i mixer och kör ner din morot, dina 4 tomater, din olivolja och din vitlöksklyfta och lite salt och peppar. Kör runt i mixern till det har lagom konsistens och sen är det bara att dricka. Det här är faktiskt jättegott. Hur låter det, Carina?
Ja, men så gott. Det här får ju bli en sommarfavorit.
Ja, men det är sommarfavorit. Och det är så enkelt att göra. Det tar 5 minuter och man bara känner att... Och där har vi ju de andra, det är ju tomaterna med lykopen.
Mm.
Så morot och tomat ihop. Och där är det så att det visar sig att folk som äter mycket morot och tomat får en glans i huden som gör att andra statistiskt sett kommer uppleva att man har bättre hudkvalitet.
Mm. Här ska jag hälsa mina tonårskillar.
Ja, om man vill vara fin så får man köra morot och tomat. Ja, vi ska gå tillbaks till Joakim på Gotland och se hur hela fotäventyret har avlöpt.
Så, nu har jag gjort sälfotmassage i lite mer än en vecka. Det som har varit lite speciellt är att jag har varit ute på en övning nu under de här senaste dagarna. Men jag fortsatte och genomförde sälfotsmassage inför varje kväll när vi kunde börja återhämta. Och den stora skillnaden som jag tyckte det var ju att, att fötterna var ju mjuka och fräscha. Så att det var väldigt skönt att gå och lägga sig med fötter som var varma och goa. Det var lite speciell känsla för det har jag riktigt aldrig gjort det tidigare under fältövningar. Utan då har jag väl bara... gjort de återgärna jag tycker att jag har behövt göra. Och sen har jag bara gått och lagt mig. Men det här är ju någonting nytt och spännande som jag kommer nog att fortsätta med. Just för att kunna få en bättre återhämtning. Så att, det här var en jättebra grej som jag kommer ta med mig i framtiden. Tack för mig!
Ja, det där var vår testare på Gotland och han känns det som att han har fått lite nytt liv för sina fötter, eller hur Carina?
Verkligen!
Ja.
Lät som han uppskattade det här.
Ja, det kan bli lite mysigt där med fötterna framöver. Fotmassagen. Jag tror inte det var vad han hade väntat sig att han skulle få för test när Greta, vår duktiga medarbetare som sköter testpanelerna, Greta Werner, hörde av sig om det här så var han lite tveksam. Men han kanske är omvänd nu. Härligt.
Roligt, ja.
Härligt. Och vad tänker du om Johanna Gillbro då?
Ja, men det är ju väldigt, väldigt spännande detta med huden. Vårt största organ, säger man va? Mm. Ja. Och hur vi får lära oss så mycket här i podden hela tiden. Ja. Otroligt kunnig. Jag förstår varför Johannas bok har sålt så bra. Mm. Hudbibeln. Och jag... som inte är liksom så där supernördigt intresserad egentligen av skönhet och så känner att jag börjar bli det nu. Mm. För ju mer man kan, desto roligare är det ju.
Mm. Jag är inte liksom så där skönhets, men jag tycker just hud är kul. Ja. Därför att det är så kopplat till det här med flow och att rensa ut huden. Ja. Och liksom den här djupare hälsan kopplat till huden tycker jag är väldigt... Jag tänkte på det liksom när jag satt med henne, att det är ett område som jag känner att jag bara mår bra av att prata om det på något sätt. Och det som jag tar med mig väldigt mycket från hennes tankar, som ju är lite på tvären också mot den här trenden med liksom 15 produkter, 25 produkter, pila och skrubba och fixa och dona. Det är lite mer det här gammaldags, låt huden få vila också lite grann. Mm. Och den här nya forskningen som kommer nu om alla bakteriestammar som finns på huden.
Mm.
Så det var intressant perspektiv. Och sen också det här ganska tankeväckande att naturligt är inte alltid bäst.
Nej.
Jag menar, en komocka är väldigt naturlig, men det behöver inte betyda att det är jättebra att lägga den på huden, så att säga. Mm. Det är viss logik i det.
Ja,
eller hur?
Ja, men det är ett stort ämne och vi kommer att fortsätta sprida glow i hälsorevolutionen när vi kan och har möjlighet.
Ja, verkligen. Och har du några tankar om dagens avsnitt eller allmänt saker som du tycker vi skulle skildra mera? Kanske kopplat till just kopplingen inre hälsa och skönhet eller andra ämnen? Skriv gärna till oss.
Ja, vi har ju en mejladress som är halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Och sen går det förstås att följa oss på Instagram där vi heter @hälsorevolutionen podcast. Så roligt med alla våra nya följare, måste jag ju säga.
Det är
också
jättekul. Och det är roligt med alla som anmäler sig som testare. Och det var så kul med Joakim för att han är ju på Gotland. Och vi vill ju gärna ha testare från hela Sveriges avlånga land. Och just nu så letar vi efter testare från Norrland.
Mm. Och då är det bäst om ni mejlar, ska jag säga. Mejla då. Då kan jag skicka vidare mejlen direkt då till Greta. Vår fantastiska Greta.
Ja, Greta som är chef för testpanelerna och sköter detta med en mycket god järnhand kan vi säga. Så om du bor i Norrland eller någon annanstans, men gärna i Norrland, så får du gärna höra av dig om du vill testa. Och antingen så talar du om vad du vill testa, eller också så kommer vi att plocka fram olika nya trender, tekniker, nygamla kan man säga. För väldigt ofta handlar det om gamla, urgamla tekniker, saker som folk har vetat länge. Var rädd om dig, massera fötterna, skrubba inte sönder huden och gå ut i sommaren nu och glow baby.
Verkligen, ha det så härligt.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.